Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till Utsikt och böcker, som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utsikt. Jag växte upp i ett hem präglat av socialdemokratin. Jag firade 1 maj varje år med familjen. Demonstrerade i småländska Värnamo och viftade med en liten röd flagga. Mina idoler var Olof Palme och Martin Luther King. Båda kämpade mot rasismen och lika rättigheter för alla. När jag blev lite äldre och kom i tonåring tyckte jag att både Palme och Martin Luther King var för mesiga. Palme var reformist och jag var revolutionär. Och jag höll med den svarta revolutionära ledaren Malcolm X om att Martin Luther Kings antivåldsstrategi var feg och otillräcklig. När Malcolm X kallade Martin Luther King för en onkel Tom-neger, alltså en svart man som putsade de vita stövlar och bockade inför alla övergrepp, så skrattade jag. Men det gör jag inte längre. Och speciellt inte efter att ha läst författaren Lars-Åke Augustssons nya bok Martin Luther King, hans dröm och vår verklighet. Lars-Åke Augustsson är en driven författare som nu 50 år efter att King mördades lyckas få den berömda amerikanska pastorn, som bara var 39 år vid tiden för mordet, att kännas mer angelägen än någonsin. Välkommen Lars-Åke Augustsson.
Tack.
Du var 19 år när Martin Luther King mördades. Vad minns du av den tragiska händelsen?
Jag minns väldigt tydligt. Jag gick i gymnasiet då sista året och det var en av mina klasskamrater som heter Barbro för övrigt som sa att till mig på morgon. Vi satt i någon slags pausrum eller någonting, som sa att jag visste om att Martin Luther King har blivit mördad. Och jag brukar hänga med rätt. Jag var intresserad av både USA och den svarta skammen. Det kommer jag ihåg att jag inte visste om det förrän då alltså. Mm. Så att, och det var en solig vårdag i Värmland. Mm. Och det har jag burit med mig sen. Och jag, precis som du, var mera kritisk mot King än när jag var yngre, hade sett när jag såg honom i tv och så vidare. Men under åren som har gått sedan dess så har jag ju insett att King var egentligen långt före sin tid. Och att han är för mig aktuellare nu än kanske många andra samtida politiker. Vi har fortfarande inte kommit dit fram som King förutsåg eller strävade redan på 50-60-talet när han började sin verksamhet.
Du debuterade som författare vid 20 års ålder och har skrivit mer än 40 böcker sedan dess. Varför blev det just en bok om Martin Luther King?
Det direkta anledningen var att jag var ganska, som många av oss, ganska nere de senaste åren när den politiska utvecklingen. Jag hade gjort en stor tjock bok om dödsstraffet i världen som inte var ett särskilt munter jobb, men som var nödvändigt tyckte jag. Och jag letade efter någonting positivt. Och då kom jag på, eller då kom det upp någonstans runt medvetna tanken på King. Och det var ju inte helt oväntat. Jag skrev en stor artikel för 10 år sedan drygt om King, ungefär när det var 40 år sedan hans död. Och jag tänkte jag vill göra om det där och bygga ut det till en hel bok som handlar dels om King som historisk person som han var då, och dels vad som finns kvar idag. Så jag vill göra både en slags historisk essä och ett aktuellt reportage. Så satt jag igång, och det där har varit en positiv upplevelse på det sättet att jag har jobbat med någonting som har känt för en person som jag har lärt mig mycket av, som har stark beundran för positivt, men samtidigt så var det ju inte alls så positivt i den meningen att King var enbart solsken, utan tvärtom. Man kan säga att det finns ju en bild nu när man ser på King i backspegeln. Mannen hade en dröm, vi ser bilden ifrån Washington när han står inför en 250 000 och alla applåderar och så vidare. Han var en snäll farbror som sa saker som alla höll med om. Nej, så var det ju inte. Han var ju en kontroversiell person i hela sitt livstid, och särskilt de sista 3-4 åren av sitt liv var han oerhört kontroversiell, och vilket förklarar en del av det ständiga dödshotet som sen blev verklighet när han mördades också.
Så om vi försöker ringa in hans budskap då, vad skulle vi säga att kärnbudskapet är?
Icke-våld, samhällsförändring, alltså ett rättvisare samhälle, båda vad det gäller relationer mellan folk med olika hudfärg, folk med olika religion. Han var visserligen kristen, han var baptist, men han hade inga problem med judar, och han var i Indien, inga problem med hinduer och så vidare. Och även ekonomisk, social rättvisa, vilket heller inte kommer fram så mycket när man diskuterar nu. Han hade en dröm om att svarta och vita skulle, men han hade också en dröm om att en slags, som han sa också själv när han vågade säga det öppet, en demokratisk socialism, alltså ett jämlikare samhälle. Så att den delen, den politiska radikalismen hos King är viktig, tycker jag. Det var ju också det som gjorde att han var så kontroversiell mot slutet av sitt liv. Det var det som han tog upp de sakerna. Han hade en vision om att man skulle ha en svart, vita, latinos, indianer, alla skulle samlas i en rörelse för ett rättvisare, ekonomiskt rättvisare USA. Och han var stenhårt emot Vietnamkriget.
Ja, var det därför, jag tänker det här engagemanget mot Vietnamkriget, de som var för kriget hade ju en tendens till att anklaga alla som var mot kriget för att vara kommunister. Vilket epitet fick King, eller hur såg man på hans engagemang?
Ja, en del kallar ju honom kommunist. Och FBI, den federala polisen som leddes av den synliga reaktionäre J. Edgar Hoover, som hade kommunister på hjärnan, han hade ju bestämt sig på ett tidigt stadium för att King, om han inte var kommunist, så var han i alla fall omgiven av kommunister som sa åt honom hur han skulle göra. Och det var ju därför att han låg lågt med det här att prata om socialism också. Det kunde han säga när han var bland vänner, så att säga. Annars vet han skulle ofelbart utmålats som Sovjets hantlangare. Men han hade ju ingenting till övers för Sovjet, och han hade ingenting övers för våldsamma lösningar.
Men fanns det alltså kommunister i Kings närhet, så att det fanns någonting för Hoover att gå på?
Ja, det fanns inte kommunism, men fanns folk som hade varit kommunister. Stanley Levison, som är en av hans närmaste rådgivare, och Rustin Bayard, också en ledande rådgivare. De hade varit medlemmar i amerikanska kommunistpartiet faktiskt, men hade lämnat det långt innan de börja jobba med King. Så, och det ledde då till att det använde Hoover, som hade ju koll på amerikanska kommunistpartiet, bestod till stor del av FBI-agenter.
Ja, det var visst så pass många infiltratörer. Det var nästan som Stasi i Östtyskland.
Ja, precis. Det fanns fler. Nej, så att de hade ju koll på det.
På mötena, ja. En medlem.
Och det använde han då, och det var ju det som han fick då, med det argumentet kunde han då övertyga Robert Kennedy, bror till presidenten som var justitieminister, att man skulle få telefonavlyssna King. Och det gjorde man då sen från 60-talets början. Allting, alla Kings telefoner, hans hotellrum och så vidare var avlyssnade för att man ville leda, men naturligtvis också därför han ville ha koll på allt vad King gjorde. Och det där använde man då i provokativa syften också, för att bland annat gjorde man ju en stor affär av hans kvinnoaffärer, så att säga, med hjälp som man då kunde använda telefonavlyssnat material med.
När du har gått igenom Kings liv och den här politiska och ekonomiska sociala omständigheterna i USA vid den tiden, förvånade det dig att FBI var så ville kolla King så noga?
Nej, därför att det var egentligen en led i en, man kan säga det, man får ju komma ihåg att det här var under den när USA var lagligt segregerad, de stora delar av USA, att svarta var andra klassens medborgare. Man hade avskaffat slaveriet 1865, visserligen i samband med amerikanska inbördeskrigets slut, men efter det så hade ju amerikanska svarta hade inte rätt att rösta i stort, man hade ju inte rätt att gå på samma restauranger överhuvudtaget, hela det här, man överallt så var man diskriminerad emot, och det där tyckte det amerikanska etablissemanget var helt okej, va? Att, och de som svarta som mopsade sig, de var förmodligen, skulle man hålla på plats och man skulle ha koll på dem. Alltså, man får ju komma ihåg, och det använder man ju polis till, dels lokal polis, dels FBI under J. Edgar Hoover hade det här på hjärnan att svarta som mopsade sig, de var förmodligen indoktrinerade av kommunister också, eftersom man buntade ihop alltihopa. Det intressanta är ju att för FBI-chefen, han som Donald Trump sparkade, James Comey, han hade på sitt kontor en inramad den här orden ifrån Robert Kennedy att telefonavlyssna King, eller så här, det dokumentet som han hade, det hade han som en påminnelse om att så här får en FBI-chef inte bete sig. Och han hade ju en helt annan syn på det där, så att det ändrade sig sen efter Hoover-tiden, men ja.
Du, vilka speciella egenskaper skulle du säga att King hade som gjorde att han blev den här stora ledaren?
Nummer ett så var han oerhört personligt mod. Han var ju en...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hade uppväxt privilegierad för att vara en svart Mannens kille där, han hade växt upp ganska privilegierad i en av medelklassen i Atlanta. Men det, så han var ju inte bortskämd på det sättet. Han var ett personligt mod och med sin bakgrund med en, i baptistkyrkan så har han naturligtvis fått det här med talets och predikningens gåva liksom, att det var viktigt med sig från barnsben, och han blev också en väldigt effektiv predikant. Så att vi hör inspelningar, då hör vi att det är en predikant som talar med tonfall och så vidare. Men han hade också ett sätt att hitta rätta, jag har ett kapitel här om Kings språk, hur han hittade bilder som hade en resonans hos dem han talade med. Det kunde vara bilder oftast tagna från Bibeln, ofta från Gamla testamentet, men också ifrån dikter, ifrån dramatik, från Shakespeare och så vidare. Så det gjorde att han, alla som har träffat honom, det finns ju en svensk kvinna här, Ragnhild Land, som har pratat med, som har träffat alla som har träffat honom, pratar om hans enorma utstrålning. Alltså, han var en kortväxt man som såg ganska ordinär ut, men när han pratade då. Så att det och sen var han ju väldigt, han hade väldigt klart för sig de olika delarna av sitt budskap, både vad det gäller jämlikhet mellan folk av olika hudfärg, etnisk, men också det här ekonomiska som han hela tiden tog upp ända från början, fast det kom fram olika starkt och så vidare.
Jag kan tänka mig att det också var en del av det som gjorde att han fick så mycket kritik och kallades för kommunist. Mm. Vissa, när man stöder fattiga vita och svarta arbetare när de kämpar eller strejkar, då får man alltså omedelbart etablissemanget på sig.
Ja, och så var det ju också när det gäller Vietnam, hans kritik av Vietnamkriget, han tog ju upp det absurda i det att vi kan skicka trupper till på andra sidan jordklotet för att hävda demokrati, men vi kan inte skicka trupper till i vårt eget land för att försvara till exempel ungdomar som vill gå i skolan, svarta ungdomar som vill gå i skolan i södern. Det kan man inte göra.
Mm. Det är nästan vi kan ta upp det här, jag tänkte på om afrikanamerikanerna som du säger i din bok. Fanns det de som var mot King, eller var det så att alla var för King och såg honom som en
han var ingen okontroversiell figur där. Dels fanns det de gamla insuttna i den ofta den religiösa kyrkorna som ansåg King var en osnuten uppstickare. Han var alldeles för ung, och så att de ledande inom nationella baptiströrelsen var väldigt kritiska mot King. Också inom den etablerade medborgarrättsrörelsen, den största organisationen då och fortfarande NAACP, som ledaren för dem, de ansåg att man skulle i all välmening, man skulle gå lagstiftningsvägen, man skulle dra saker, man skulle ta diskrimineringsfall inför rätta och övertyga domstolar. En väldigt lång väg. Det här med Kings, det här med demonstrationer, dramatisera motståndet som man gjorde då i Birmingham, i Selma, gå ut på gatorna även med ungdomar och bli tagen av polisen, det tyckte man var alldeles för utmanande och på något sätt var kontraproduktivt. Så att det han hade då motstånd därifrån, från en konservativare del av den svarta medborgarrättsrörelsen och kyrkan, men också mot slutet av sitt liv från en radikalare del av medborgarrättsrörelsen, den som ofta använder sig av uttrycket Black Power och så vidare, med en mycket annan karismatisk, effektiv muslimsk predikant, Malcolm X, och Svarta Panther-rörelsen som kom fram egentligen alldeles mot slutet av Kings liv och som blev riktigt stora efter mordet på King, kan man säga.
Men Malcolm X yttrade sig någon gång om Martin Luther King att han skulle vara någon slags onkel Tom-neger. Alltså det är värsta skällsord som man kan höra, som jag tänker svart ledare. Fanns det någonting i det, eller var det bara ett sätt för Malcolm X att få uppmärksamhet?
Ja, om man, Malcolm X hade ju den inställningen att han var för våld, inte att man skulle gripa makten med våld. Men han avvisade King och med den hans rörelses konsekventa icke-våldslinje. Han skulle att man skulle kunna gripa till våld i självförsvar. Man kan beväpna sig i självförsvar. Och att om någon lägger en hand på mig, så Malcolm X, så bara måste han passa sig. Och det där var naturligtvis något som gav resonans. Och man kan ju också förstå många som läst på. Det sa King själv, att det krävs väldigt mycket för att vara icke-våld. Man måste vara stark, därför att man åker på stryk, man kan åka på grov misshandel, man är mördad, men man får ändå inte gripa till våld, och det är många som inte klarar av det. Så att, men annars tycker jag att Malcolm X kritik, tycker jag kan förstå att den har, jag tycker den är helt felaktig ur den syn. Och Malcolm X, han ändrar sig också, det måste man komma ihåg. Malcolm X, han bröt med den rörelsen där han hade kommit fram, och vars talesman han var,
Nation of Islam.
Och hade då en dödsdom därifrån hängandes över sig. Men och då började han att närma sig Kings ståndpunkt, så han var med nere i Selmans sista stora rösträttsstrid 1965. Då reste Malcolm X ner, han träffade inte King, men han träffade Coretta Scott King och sa att han skulle hälsa.
Alltså Malcolm X Kings fru.
Ja, just det. Så att om Malcolm X blev då mördad bara någon månad efter det, men om han hade fått leva, så hade han förmodligen närmat sig King. Fast samtidigt var han inte en tänkare av den kaliber som King var. Det måste jag också säga. Han var representant för en ganska vanlig vänstertänkande på den tiden. Att tredje världen skulle resa sig, och då skulle liksom ställa till någon slags världsrevolution. Vilket ju var en ganska naivt tanke.
När jag läser om Martin Luther King, och det har jag gjort genom åren ganska mycket, du berättar ju, då tänker jag ju på Martin Luther King och kvinnorna, och du berättar ju i din bok här att King ville att hans fru skulle vara hemma och sköta hushållssysslor och barn, medan han var politiskt aktiv och reste över hela USA. Men alltså, mitt i den här radikala retoriken så finns det ändå en konservativ, och för den tiden inbillar mig ganska gammalmodig syn på kvinnor för att vara radikal. Hur ska man förklara det?
Ja, det är bara att konstatera att det där är en stor brist hos Martin Luther King. Att han hade den synen, och den stred dessutom mot vad han såg omkring sig, kan man tycka, i medborgarrättsrörelsen. Därför att även om just på grund av den här patriarkala inställningen som fanns då bland både inom kyrkorna som medborgarrörelsen baserade sig väldigt mycket på, där pastorerna var de som stod för det hela, men också inom andra delar av den politiska rörelsen fanns det den här synen på kvinnor som de hade inga ledande positioner. Tittar man på hur det verkligen såg ut, så var det ju på kvinnor som det direkta kampen satte igång och vilade. Rosa Parks, som är också en ikon, och den som inledde den stora bussbojkotten, när hon vägrade att resa sig i Montgomery, Alabama 1955, så satte den stora bussbojkotten igång.
Ja, hon satte ju sig på en plats för reserverad.
Ja, just det. Ja, hon vägrade för att flytta sig för en vit. Ja. Och Rosa Parks, hon den kampanjen i Montgomery, som blev då 1955-56, som blev Kings stora framträdande inför USA, inför världsopinionen, kan man säga, eftersom han ledde den kampen. Den hade varit omöjlig utan Rosa Parks och en rad andra kvinnor. Och likaså kampen för rösträtt i sydstaterna under 60-talet. Det var det kvinnor som Fannie Lou Hamer, som Diane Nash och så vidare, som var bland de ledande, men de ledde i praktiken men fick inga ledande positioner.
Du berättar ju också om en kvinna som kandiderade till president.
Ja, den första svarta presidentkandidaten faktiskt, som kom fram i början av 1970-talet. Hon heter Shirley Chisholm och var i New York, och hon hade förtroendeuppdrag inom demokratiska partiet. Sen kom hon inte särskilt långt i själva valprocessen, men hon drev en egen valkampanj under kampanjen Unbought and Unbossed, alltså inte köpt och inte med inga överordnade. Och och Coretta Scott King framförallt, får man ju säga, efter Martins död så blev hon ju, kom hon till, hon var den in, hon var radikalare än Martin när de träffades, och efter hans död så hade hon en lång politisk verksamhet, både för att förvalta medborgarrättsrörelsens arv, men också vad gäller internationella frågor som Vietnamkriget, kampen mot apartheid. Så då kan man ju säga att det är ju lite synd att hon inte fick den roll hon skulle ha förtjänat under Kings levnad också.
Om man sammanfattar Kings och medborgarrättsrörelsens kamp i USA, vilka skulle du se som de största segrarna och de mest smärtsamma nederlagen?
Den största segern måste väl rimligtvis vara att man lyckades driva presidenten, dåvarande presidenten Lyndon Johnson, till flera viktiga lagstiftningsinitiativ, alltså där, som gjorde slut på den lagliga diskrimineringen, federala lagar, som delstaterna fortsatte att hålla emot i särskilt, men federala lagar som omfattar hela USA, som förbjöd diskriminering på bostadsmarknaden, som säkrade rösträtten för alla, och sen har man försökt att gnaka ta tillbaka en del av det, men det var de två viktigaste sakerna, alltså kampen att man olagligt förklarade, och även kampen i segregerade bussar och så vidare, alltså att man fick olagligt förklarat att offentliga platser fick man inte segregera. Alla hade lika rätt att vistas på alla offentliga platser och på i trafik, i tåg, bussar, restauranger och så vidare, och att alla hade rösträtt. Så att de två viktigaste segrarna, de hade vunnit 65 när lagen om rösträtt antogs efter kampen i Selma, så hade man vunnit sina viktiga segrar. Och då sa King, han såg det i efterhand, han sa att då, efter det så delade sig rörelsen, så att de vita sympatisörer som han hade haft, de kände sig sen mera främmande inför Kings vidare engagemang. Dels vad det gäller hans stenhårda kritik av Vietnamkriget, som utvidgades hela tiden under andra halvan av 60-talet. Där han hade förkastade det och blev då fördömd och kritiserad av det amerikanska etablissemanget som väldigt, och även många svarta som slöt upp bakom USAs krig i Vietnam. Man ansåg att han hade fel där, och dels att han inte lyckades med den här fattigas och ena de fattiga oavsett hudfärg och etnicitet bakom en rörelse för mera social rättvisa. Han ville att man skulle ha en garanterad minimilön, att man skulle ta ett steg emot ett jämlikare samhälle för alla. Så de två sakerna, att han hade sån motvind från de sista åren av sitt liv, och det var någonting som ofta kommer bort nu när man tittar på i backspegeln, att också jag tänkte att King han hade faktiskt under halva sin offentliga verksamhet, så var han starkt kritiserad och hade starkt motstånd. Och inte bara från de mest reaktionära, utan från det amerikanska samhället alltså.
Om vi tänker på vad King, om man överför Kings budskap till Sverige idag, finns det någonting skulle Kings budskap platsa in i den svenska debatten, eller på vilket sätt skulle det göra det?
Ja, vi har ju, får man ju liksom kvalificera på det sättet. Vi, till skillnad, det finns ju oerhört avgörande skillnader naturligtvis. Vi har ju inte en bakgrund med slaveriet, med segregation på grund av hudfärg, etnicitet. Den historien har vi tack och lov inte av historiska skäl. Och, så att man kan inte dra några direkta paralleller. De saker som man tror är, ändå är för mig viktiga, det är ju framförallt att alla människors lika värde, att hävda det i alla sammanhang, och icke-våldsprincipen, att inga samhällsförändringar av godo, varaktiga samhällsförändringar, kan genomdrivas med våld. Och de, och sen naturligtvis det här, hans globala syn på en globala rättvisa som gäller ju för oss alla. Mm, att vi har ju inget Vietnamkrig, men vi har andra krig som det handlar om och ta ställning emot.
Mm.
Så att man kan säga, om man ska sammanfatta det hela igen i enda nyckels, så tror jag att det handlar om King, han står för en politik där moral och människokärlek är i botten.
Mm.
Och inte, oavsett om det är obekvämt, oavsett om det liksom anses naivt eller utopiskt, så är det det som man måste hålla sig till. Så att jag ser ändå King, han, som jag säger, han borde vara aktuell, därför att med en sån, tillsammans med Mahatma Gandhi, så tror jag han, de två gestalterna, har man dem framför ögonen, så ser man, har man en slags verktyg, metoder för att förändra samhället med, på ett sätt så att det ja, är varaktigt, icke-våldsamt.
Mm. Jag tänkte på en incident som hände förra året i 1 maj i Malmö, alltså 2017. Statsminister Stefan Löfven höll tal, och han blev störd under talet av en vänsteraktivist som ställde sig i publiken med en megafon och började skrika och störde då Stefan Löfven, så han fick avbryta talet. Och efteråt fick den här kvinnliga aktivisten frågan varför hon gjorde det. Och då sa hon så här, vita människor kommer till oss och talar om hur vi ska agera, men vi för vår kamp på det sättet vi vill, även om det innebär att vi avbryter statsministerns tal. Vad tror du King skulle säga om den här, vad ska man säga, taktiken mot det som man uppfattar som ett strukturellt rasistiskt samhälle?
Jag tror han skulle varit djupt oense, dels med det första, avbryta en talare. Därför att det var ju det som svarta ofta blir utsatta för, den sortens övergrepp. Sen tror jag att han skulle ha ställt frågan hur den här personen kan göra sig till talesperson för alla svarta. Att, det är inget, så att jag tror att han skulle ha varit kritisk. Jag tror att det ligger någonting i, eller det ligger mycket i, det är helt enkelt så att och jag känner ju så många svarta i USA, och jag vet, därför att jag kan inte sätta mig in i hur deras situation är. Det är bara att erkänna det, va? Men det innebär ju inte att vi inte kan tala med varandra, va? Så att det här jag tror inte att King är överens med en politik som bygger på att man avbryter folk. Det stämmer inte med moral, det stämmer inte med människokärlek.
Nej. Tack Lars-Åke Augustsson för att du kom till Utvika böcker.
Tack.
Veckans boktips. Jag inbillar mig att historiska spänningsromaner är något som passar oss svenskar. Många är historiskt intresserade och bygger romanerna på fakta, på verkliga händelser, blir det än mer kittlande. En som har lyckats skriva historiska deckare är Anna Lihammer. 2014 debuterade hon som skönlitterär författare med den historiska kriminalromanen Medan mörkret faller, och belönades med priset för årets bästa debut av Svenska deckarakademin. Nu är Anna Lihammer en av Sveriges viktigaste kriminalförfattare. Men nu har hon fått konkurrens av författaren Jan Bergman. Han är känd för sina tv-serier Guldkorn och Stockholmspärlor. Jan Bergman är nu aktuell med Sally och nazistligan. En spionthriller som skildrar Sverige under efterkrigstiden och det kalla kriget. Både Sally och nazistligan och Jan Bergmans förra bok, Sekreterarklubben, bygger delvis på verkliga händelser och har fått mycket fina recensioner. Om Sekreterarklubben skrev bland annat Svenska Dagbladets Mats Gellerfelt. Citat, spännande som en spionthriller av Graham Greene eller John Le Carré. Så ge Jan Bergman en chans och läs Sally och nazistligan. Du kommer inte att bli besviken.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.